Välkommen till Radio Maranata med mig, Berno Vidén. Idag ska vi tala om Mose och några spännande episoder ur hans liv.
Jag tänkte tala lite om Mose, eller utgå från Mose. Han omtalas ju först då kan vi läsa om hans födelse, hans liv i Moseböckerna. Men det skrivs ju också om honom i Nya Testamentet. Jesus nämner honom. Stefanus nämner också om Mose och hans liv, hans gärning. Och vi kan läsa om honom i det här trons kapitel. Ska vi börja där? Hebreerbrevet 11. Och det står i vers 24 då. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte drunknade det. Det är en beskrivning av en man som man ser har varit med om mycket och utförde stora gärningar för Guds rike. När man då ser bakåt på Mose liv så var det ju inte samma Mose man kan läsa om. Alltså, det var inte samma den här utstrålningen, den här segervissa personen, utan han var under många år en bruten man. En man som han fick fly. Han kände sig totalt misslyckad, kan jag tänka mig. Men han blir ett Guds redskap. Och jag tror man kan lära sig mycket genom att se på Mose liv. Hur Gud ser på oss människor. Hur Gud ser på oss var och en. Alla vi som har tagit emot Jesus, vi har ju också en kallelse att tjäna honom. Vi har en uppgift. Och det här församlingen blir så oerhört meningsfull. Där vi får efter bibliska mått och komplettera varandra. Det står om olika uppgifter, olika gåvor, olika tjänster i församlingen. Och så finns det ett mål med allt det här. Det är en uppbyggelse. Att bygga upp Kristi kropp. Men då för att gå till Mose nu då. Först när det handlar om hans födelse, så var det ju ett under att han överhuvudtaget överlevde. Han föddes ju i en tid då alla gossebarn skulle dödas. Det var befallningen från självaste kungen, från farao, att alla gossebarn till hebreerna, alltså till Israel, skulle dödas. Och det skulle barnmorskorna se till att göra. Men det står om barnmorskorna att de fruktade Gud. Så de begick inte det här illdådet att ta livet av de som var på väg att födas. Och Gud bistod dem. Man kan läsa om det. Och då befalldes det att alla gossebarn ska kastas i floden. Det var en fruktansvärd människosyn som rådde här i kampen då För att faros såg ju Israel och, hur de växte och blev starkare och starkare och fler och fler. Och han ville absolut att ha kontrollen. På ett sätt tänker man alla gossebarn skulle dödas, men alla flickebarn skulle få leva. Det är ett sätt att ta bort hela identiteten av Israels folk. På ett sätt blir det ju så att när de växer upp då, giftas många, så finns det inga att gifta sig med, så att säga, bland sitt eget folk. Utan det assimileras då bland folken. Och det här är också en bild, just att vi som församling får bevara en identitet. En Kristus-identitet. Och det är verkligen, på ett sätt är det lätt för att vi har Jesus. Just det här att leva med Jesus, leva nära honom. Men samtidigt vet vi hur makterna runt omkring, de vill helst assimilera församlingen in så att den blir en del av allting. Av kulturen, av politiken och så vidare. Mose familj, de hade ju en oerhörd kamp och de utmanade verkligen. Vi läser om hur Mose föddes och det var ett vackert barn, står det. Man gömde undan honom en tid. Han växte och man förstod att han kunde inte stanna länge hemma utan att bli avslöjad. Och då skulle de komma och ta honom och ta livet av honom. I sin nöd och i den här situationen så tog de ändå, flätade en korg och la ner honom i den. Satte den i Nilfloden. Och där kommer då faraos dotter och får syn på det här barnet. Och Moses stora syster Miriam som smyger där. Hon kommer fram, går fram då till faraos dotter och frågar, ska jag hämta en amma till dig, till det här barnet? Och så får Mose växa upp sina första år då, hos sin egen familj, hos sin mamma. De här viktiga åren just för identiteten. Det här sambandet, samhörigheten. Han fick alltså modersmjölken från sin egen familj. Och här ser vi hur Gud verkar i den svåraste situationen. Och sen växer ju Mose upp. Och man förstår när man läser att han fanns där i faraos hus. Fick lära sig allt av deras traditioner och tänkesätt och deras kultur och så vidare. Men när man läser om Mose förstår man att han var angelägen om att bevara sin identitet. Han visste vem som var hans mamma. Han visste vilket folk han tillhörde. Och han skulle lätt ha kunnat falla offer då för allt som faraos förmåner kunde ge honom. I hans liv där i palatset. Allt han kunde få där. Men Bibeln ger honom ett annat vittnesbörd. Bibeln berättar om Mose hur han försmådde. Han hade sett någonting annat. Som vi läste här i Hebreerbrevet 11. Han höll ut, står det, för att han liksom såg den osynliga. Vid 40 års ålder. Mose var 40 år och då kan vi läsa om, det står inte så mycket om hans barndom, men nu var han ute och såg till sina bröder och fick se en egyptisk soldat då misshandla en av israeliterna och han slog ihjäl honom, gömde honom i sanden och det blev en vändpunkt. Han fick fly därifrån. Det står i andra Mosebok 2 och 11 så här om den här händelsen. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll. Och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. Jag tänkte på det här. Han vände sig åt alla håll, står det. Han tittade till vänster, han tittade till höger, säkert bakåt, framåt. Men jag tror inte han blickade uppåt. Jag tror inte han, vad ska man säga, frågade Gud. Utan han agerade här i sin bästa ålder. Med sin styrka, sin pondus, sin position som han hade av att tillhöra då det översta skiktet i samhället. Han agerade. Han såg en orättvisa och han ville här nu i sin egen kraft få rättvisa. Bekämpa förtrycket och så vidare. Stefanus i Apostlagärningarna 7 och vers 23, han beskriver också den här situationen. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad. Och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptien. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Han menade att han skulle, alltså Gud skulle rädda folket och genom Mose hand. På något sätt så satte han sig i en position här. Men det blev som ett stort ras för honom. Här kom vändpunkten som sagt och han fick fly för sitt liv från Egypten. Farao ville döda honom nu för det han hade gjort. Saken blev känd och hans den här satsningen då på att kämpa för sitt folk fick sig en törn. Alltså han misslyckades totalt. Han fick fly i öknen, ut i öknen. Och så börjar en ny period i Mose liv där han, ja, det passerar ytterligare 40 år. En lång, lång period av ökenliv som Mose här får vara med om. Tänkte jag ha den här positionen, ha de här drömmarna, ha den här visionen. Och så hamnar man sen i en situation när man ser åren går. Här är jag ute i öknen. Vad är det som händer? Vart är jag på väg någonstans? Vad har hänt med mitt liv? Och så vidare. Och så står det om Mose. Nu har det gått 40 år till. Han är alltså 80 år. Det står att en dag så gick han längre än han brukade. Han gick en bit till. Och inte vart som helst. Inte att han var ute och irrade. För Bibeln den lyfter ju fram speciella platser. Han gick till Guds berg kan vi läsa. Alltså Horeb. Han närmade sig en plats dit han inte brukade gå, men han gick längre och där kom en ny vändning i hans liv. Själv trodde han att det här var mitt liv. Här slutade det. Men Gud hade en annan plan. Gud hade någonting som väntade på Mose. Men som också krävde att Mose sa sitt ja. Och det var inte lätt efter allt han hade varit med om. Nu var det inte den här starka 40-åringen som kom med sin kraft. Utan det var en bruten Mose. Han var bruten på många sätt. Han hade flytt och nu hade det gått 40 år av ökenliv. Och han säger om sig själv när Gud nu talar till honom ur den här brinnande busken vi kan läsa om. Gud talar till honom. Han får dels den här synen eller den här upplevelsen då när han trädde fram och Gud säger ta av dig dina skor. Ta av dig dem. Platsen där du står är helig mark, fick han veta. Vad är det som händer nu? Han hade gått vidare ett steg till. Och där fick han möta Gud. Han fick möta honom och så fick han veta att skorna som du bär, ta av dig dem. Jag skulle kunna säga att det är dina självvalda skor. Eller de som du har trampat i, de som du har kämpat i. Nu ska du gå in i någonting nytt. Du står på helig mark och från och med nu, säger Herren till honom, så har jag ett uppdrag till dig. Jag ska föra dig tillbaka. Du ska gå tillbaka till Egypten. Du ska gå tillbaka dit. Och jag har hört mitt folks betryck. Jag har hört mitt folk hur de ropar över slaveriet, över lidandet. Och så får han veta allt det här, hur Gud räknar med honom. Alltså en reducerad Mose. Man skulle kunna säga att det var en torr buske som stod inför en brinnande buske. Vilka bilder. Ett förtorkat liv på ett sätt. Men det fanns en eld som Gud ville fylla Mose med. Som han ville ingjuta i hans liv. Han hade själv då decennier tidigare börjat utföra det här befrielseverket på sitt eget sätt. Men det gick inte. Nu bävade han och bad Herren att sända vem som helst utom honom själv. Med fruktan att återvända till Egypten. Mose nämner på ett sätt ursäkt efter ursäkt. Varför han inte skulle återvända. Sänd vem du vill. Och Gud, han intygar och när man läser det här samtalet de har, och Gud, han förklarar, ja men jag är med dig. Och han ger argument efter argument till denne Mose. Men Mose, han backar. Alltså han är helt, han såg, kunde inte se det här framför sig. Jag, vad kan jag göra? Finns väl ingen möjlighet, jag har en trög tunga, jag kan inte prata, jag kan inte, hur ska jag kunna stå inför farao och så vidare. Men jag är med dig, säger Gud. Jag är med dig. Och, men Mose går inte med på någonting, han säger nej herre. Och Gud säger till Mose till och med, vad har du i din hand? Vi vet ju hur det är. Vad har du i din hand? Jo, en stav. Men släng den ifrån dig. Släng den ner på marken. Och den förvandlas till en orm. Och så säger Gud, ta ormen i stjärten. Mose gör det. Den blir åter en stav. Och det här visar ju på hur Gud, han befriar Mose kan man säga. Från sina egna begränsningar. Från sitt eget tänkesätt. Och så vill han fylla Mose med den här tron. Det som sedermera gjorde att Mose hamnar i det här trons kapitel. Och får det här vittnesbördet om sig. Och sen när man sen ser Mose liv och hans gärningar. Så förstår man ju, gode Gud, vilken människa. Vilket redskap. Men det var en bruten Mose. Men till sist så gav han med sig i alla fall. För att Mose involverade hans äldre bror Aaron. Som fick bli hans medhjälpare. Och de drog iväg till in i det här uppdraget då. Kära Jesus. Ska vi läsa i andra Mosebok, fjärde kapitlet. Mose hade ju kommit tillbaka till sitt folk och har låtit sitt eget folk då få se de här undren som Gud gjorde med staven, med handen eller armen som han också hade stoppat in i sin egen barm, och den hade blivit som spetälska, också en oerhörd bild på vad som bor i människan, Men så hade han fått stoppa in den igen och den hade blivit ren. Det är en oerhörd skillnad på att vara ett redskap och att vara ett Guds redskap. Att gå alltså, i egen kraft och ha Guds kallelse, Guds vision, Guds kraft. Andra Mosebok 4, första versen då. Därefter gick Mose och Aaron till farao och sade: så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Men farao svarade: vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte Herren och jag tänker inte släppa Israel. Det här var första motståndet, kan man säga. Man nu hade gått in i den här uppgiften, trätt fram inför kungen. Och i femte versen: folket är redan nu många i landet, ändå vill ni att de ska sluta med sina dagsverken. Samma dag befallde faraos slavdrivarna och folkets förmän: ni ska inte ge dem halm till teglet som förut. Låt dem gå och skaffa halm själva. Men samma mängd tegel som de gjort förut ska ni kräva av dem, utan något avdrag. De är lata, därför ropar de: låt oss gå och offra åt vår Gud. Man måste lägga hårt arbete på dessa människor så att de har något att göra och inte lyssna på lögner. Då gick slavdrivarna och förmännen ut och sade till folket: så säger farao, jag ger inte er inte längre halm. Gå själva och skaffa halm där ni hittar det, men det blir inget avdrag i ert arbete. Det gick inte riktigt som de hade tänkt sig heller, tror jag. Utan de fick ett fruktansvärt motstånd. Och farao, han blev också vred över allt. De försökte med att ta folket från sitt arbete. Farao, han, ja, som vi läste här, såg till att de fick det svårare. Och det här gjorde att Mose och Aaron fick nu sina egna emot sig. Kapitel 5 kan vi titta först bara. Vers 19. Israeliternas förmän insåg att de var illa ute eftersom man hade sagt att de inte skulle få något avdrag i den dagliga tegelkvoten. När de kom ut från farao träffade de Mose och Aaron som stod där för att möta dem, och de sa till dem: må Herren se vad ni har gjort och döma er. Ni har fått farao och hans tjänare att avsky oss och satt svärd i deras hand så att de kan döda oss. Det här är alltså de israeliter som skulle bli fria, som skulle släppas från slaveriet som Gud hade lovat. Men det blev bara svårare. Och folket vände sig mot Mose och Aaron och tyckte att ni kunde väl ha stannat där i öknen eller låtit bli att komma hit med de här kraven. Det är ingen lätt väg. Det är hinder på vägen som de fick möta här. Men sen när man fortsätter läsa, argumenten från folket kommer. Och Mose, han börjar klaga också inför Gud. Men Gud, hör du inte, hur ska farao lyssna till mig när inte ens mitt eget folk lyssnar? Och så vidare. Men Gud, han går inte in i den diskussionen, utan han fortsätter och så säger han till Mose: träd upp på nytt inför farao. Gå, gör det du ska. Se till att ha ett fokus på det du är kallad till att göra. Gud har gett ett uppdrag till oss. Och nu kommer mina tankar. Jag tänker på allt som vi möts av på olika sätt i vår omgivning, i vår omgivande värld, inte minst allt som hela världen drabbas av på olika sätt, all den här oron, och alla lösningar man ska hitta och finna för den här världen, för människor och så vidare. Och det är politiska lösningar. Det är så mycket orättfärdighet. Och självklart, man vill ju att människor ska slippa allt det där. Men världen ser ut så. Men så kan Guds röst tränga igenom det här sålet ibland. När vi ger honom tillfälle att tala till oss. Och då har jag den här känslan att vad Gud vill att vi ska göra, det är väl att uppfylla det här utifrån det ämbete vi har fått. Som Paulus skriver om, att vi har fått ett försoningens ämbete att förkunna. Oavsett vad som händer runt omkring, så har Gud gett oss ett uppdrag. Och på något sätt, när man läser om Mose och alla de här argumenten som fanns från hans folk, från honom själv ibland, och det här, men så kommer Gud, så hör man: träd upp inför farao, jag har en plan, det här ska hända. Gör ditt, så kommer jag att utföra undren. Gör det du ska göra. Gå, så kommer jag. Alltså, Gud är den som ger växten. Gud är den som kan frälsa människor. Gud är den som kan lösa människor. Du kanske känner dig som en nolla som inte kan någonting, men tänk vad Gud kan göra genom dig. Tänk vad Gud vill göra, hur han vill använda dig. Det är många händelser här sen i Mose liv då, som leder fram till befrielsen. Jag tänker på alla de här plågorna. Det var ju 10 olika plågor. Och det ena ledde fram till det andra. Jag ska inte gå igenom dem här nu. Men genom hela den här processen så ser man hur... Inte bara det här hur faraos hjärta stänger sig. Utan det står så här att Gud stänger faraos hjärta. Gud förhärdar faraos hjärta med ett syfte. Det är inte att skapa fred med farao och det här riket och Egypten, utan syftet är att Gud genom det här vill förhärliga sitt namn. Gud vill genom det här visa på att det finns en härlighet, det finns en makt som står över farao, som står över alla den här världens makter. Det finns en makt som är så mycket större. Och dess vapen, ja, här ser vi, det var Mose och en stav som han hade i sin hand. Det var inga arsenaler, det var ingen majoritet på något sätt. Och skulle man se rent numerärt och rent mänskligt, farao borde ha dödat Mose för länge sedan. Både Mose och Aaron. Han skulle ha kunnat avrätta dem. Men han kunde inte det. Guds tid hade bestämt någonting annat. För Mose, för Aaron, för hela folket. Och det skulle gå i fullbordan. Vi kan läsa Hebreerbrevet 11 igen. Bara för att påminna just om den här tron. Från första versen. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Halleluja, vad hoppas vi på? Vad är vårt hopp? Vad är hoppet? Det är sant, hoppet är att Jesus kommer. Det är ett hopp som vi brukar nämna, vi brukar påminna varandra om. Och det står här, tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Vilken styrka. Herre, hjälp oss att få äga den här tron, att den får förökas inom oss. Det här handlar inte om någon kvantitativ tro, utan det är en kvalitet, tror jag. Det är någonting som Gud ger som en gåva. Tron är också en gåva som hjälper oss genom prövningarna, som hjälper oss genom alla de här svårigheterna vi går igenom. Genom allt så finns det en tro som bär. Alltså en grund, ett bärande fundament. Tron är en gåva.
Där avbryter vi undervisningen och tackar för den här gången från Radio Maranata med mig, Berno Vidén.